this coffee? Yes, I am. Well, I'm a this coffee. Yes, I am. Han kan skymtas på Skellefteås terminal, denna discgolfkardinal. Han har bidragit till en och annan starframe och han är invald i discgolfens Hall of Fame. Ett VM-brons, två EM-guld, sju SM-guld. Och detta är bara några av hans individuella medaljer. Men han har varit del av än fler bataljer. Hans kastning är clean och denna blondin är duktig på såväl tee som green. Förutom all discgolfmagi sägs han ha något av en ormfobi. Han undviker ruff, träd och bark i både skog och park. Om discgolf var fotboll är han en cykelspark. Vi välkomnar Jesper Lundmark.
Tackar, tackar.
Härligt, härligt. Kul att ha dig med, Jesper, och hjärtligt välkommen till discgolfpoddens varma vrå.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Vi kommer att prata väldigt mycket om dina meriter idag såklart, för det är ganska mycket av den varan. Men jag reagerar, vi kan börja först med att jag reagerar på att du har ju ganska mycket individuella SM-guld och sådär. Men du har inte deltagit så mycket i lag eller par då?
Ja, men jag spelar några lag SM och jag vill minnas att jag har vunnit två.
Ja.
Jag är ju liksom ingen historiebok så själv, så att jag ofta säger jag med och deltar, sen går jag vidare på nästa, så att jag är nog den som har sämst koll på mina meriter faktiskt, just vad det gäller SM-guld och så vidare.
Jo, men det stämmer att du har en del andra SM-guld, men som jag nämnde där så fokuserar jag på den individuella här, annars blir listan så lång, så jag tänkte att nej, alltså.
Nu vilar ju ett stort ansvar på oss här, Simon, att vi ska kunna presentera detta. Men jag tror också att när man kollar detta så är det som annan tradition förr i tiden att man hade lag-SM, skulle man ju inte lagt på PGA-sida liksom, eller skulle inte varit sanktionerat heller, så att det är svårt att researcha då.
Så kan det ju vara också. Men silver i par-SM för inte allt för länge sedan till exempel.
Ja, men det stämmer bra. Jag gjorde ett tillfälligt inhopp tillsammans med Emil Dahlgren uppe i Luleå på pargolf-SM. Så det var ett kärt återseende att få lite tävlingsnerv och känna på det. Det är egentligen så att Emils storebror Robert och jag är ju barndomskompisar. Vi är uppvuxna ute i Bergsbyn båda två. Robert spelar också en del discgolf, men är mest känd för att köra SR-bil. Och han hade problem med en skada, så att jag fick hoppa in och var left wing till Emil då. Så att jag fick ju två veckor på mig att tjuvträna lite grann. Öka dosen som snabbast, så att, nej, men det var jättekul att vara med faktiskt.
Ganska, ganska häftigt att kunna ha Jesper Lundmark som avbytare.
Ja, det var ingenting vi hade övat, utan det var bara stundens ingivet, så det skulle passa med semesterschemat, så att det var riktigt kul faktiskt.
Men på tal om att tjuvträna lite eller att träna upp sig och så vidare, det var ju så våra vägar möttes när jag fick ditt nummer för att eventuellt få med dig här i podden då. Men detta är ju, börjar närma sig två år sedan nu som vi sågs på, jag skulle spela SM uppe i Skellefteå, det måste ju varit 2022 då, va?
Ja, men det stämmer bra.
Ja, och då sprang vi på varandra på driving rangen där. Men då är du bara där för att liksom kasta av dig lite, om jag förstod rätt.
Ja, nej, men så är det ju. Jag försöker ju spela någonstans, ja, en till två dagar i veckan. Mer för att det är kul liksom. Så jag spelar ju ingen kvällsserie eller någon liksom Norrlandstor eller någonting, utan det är, nu börjar ju barnen vara stora och tycker att det är kul också, så då dras man ju också mer ut. Annars är det ju klassiska kompisrunder, liksom en till två kvällar i veckan när det väl är väder. Man har blivit lite väderkänslig med åren, så är det ju.
Ja. Om någon undrar så sitter du också här och är förkyld och sådär, men det är ju väldigt glad över att du ställer upp trots detta stadie, men det här ska nog gå kanonen då. Men om någon undrar över din whiskyröst så att säga.
Ja, precis.
Det är också att du på semester i fjällstugan, hörde vi här innan, så det kanske är whiskyrösten.
Nej, faktiskt inte. Det är ingenting som har fallit med smaken. Så att det är nog ett klassiskt tecken på att man slappnar av.
Ja.
Då brukar det komma.
Det är sant, då kommer verkligheten ikapp.
Jag funderar lite på, ska vi börja lite från början? Det är alltid kul att höra hur det startade för dig. Du började väl spela i mitten av 90-talet, kan det stämma?
Ja, men det stämmer bra. Jag är uppvuxen som sagt i en by 7 km öster om Skellefteå, Bergsbyn. Vi hade ju på den tiden en 9-årsbana, kyrkbanan. Och det var en kompis, vi var någonstans 10-11 år vill jag minnas. Så fyllde han år och fick två stycken aviar. Sådana klassiska aviartryck med den stora liksom. Så att vi var ute och började leka där och spela på. Och sen någonstans fastnade vi. Vi var ett gäng på 7-8 killar. Tjejer i samma ålder som började spela. Och så var det några generationer som var äldre. Några som var yngre. Så ganska fort blev det tävling. Ja, jag hade liksom 250 meter till banan. Så sommarloven hängde mig där ute fram tills man var någonstans 14-15 år. Då blev det nya utmaningar med bana in i stan och så vidare. Börja tävla mer och så.
Mm. Du höll på med andra sporter också. Jag har förstått det som att du var ganska framstående eller hade talang för både fotboll och hockey.
Ja, men generellt har jag alltid haft ganska lätt för mig vad gäller koordinationsidrott, om man säger. Så man kan säga. Sen var jag väl lite för lat för att bli hockeyproffs eller fotbollsproffs. Kanske inte riktigt hade den skillsen heller, men spelade hockey hyfsat långt upp i åldrarna faktiskt. Mer sista 3-4 år, just för att det var kul, en lagidrott i förhållande till discgolfen som var mer enskilt, individuellt, om man säger. Mm.
Men när var det du tänkte då att det här med discgolf, det kör jag på?
Ja, men jag var nog någonstans 15-16 år, så kände jag att jag hade fått mina första framgångar. Jag var iväg till Stockholm och Helsingborg, vill jag minnas, att spela junior, och fick ju chansen att spela junior-EM nere i Linköping, vill jag minnas, var 97. Och vann ju EM där, och då var jag bland de yngre i den klassen. Så då kände jag mig liksom fullt ut att det här var ju superkul verkligen. Och spelade veckan efter där senior-SM nere i Kalmar, där vi då, om jag nu minns rätt, så var det faktiskt trefaldigt Skellefteå på pallen. Jag vill minnas att det var Thomas Ekström som vann och Svante och jag spelade sadden i Slottsparken faktiskt, ute i Kalmar.
Mm. Ja, det är häftigt.
Dessvärre förlorade jag, men det är länge sedan, så det är passé.
Du har släppt det.
Men vilket år är vi på då i Kalmar? Är det 98 någonting eller?
Ja, nej, 97 vill jag minnas att det var.
Ja, för vi har ju registrerat här att, som jag förstår, det första individuella SM-guldet är 98.
Ja, det var året efter.
Ja, det är alltså i Open, ska vi påpeka här.
Ja.
Mm. Och då var du 17 år gammal.
Stämmer bra.
Vill du berätta om hur bra konkurrensen trots allt var på den tiden?
Nej, men någonstans var väl Sverige inne i en generationsväxling vad gäller discgolfen. Det fanns många duktiga spelare kvar. Ursäkta. Det fanns många duktiga spelare kvar som fortfarande var aktiva. Men jag kände någonstans att det började vara en generationsväxling. Det kände jag redan året innan 97 när jag kunde bli trea på senior-SM. Men själv mina barndomsidoler var före mig. Liksom. De visste att jag kunde nypa till på hemmaplan. Men det är klart, det krävs ju helt andra verktyg när du kommer och spelar på en bana som du inte kan utan innan. Så att det var en väldigt nyttig erfarenhet 97, för att sen komma ner 98 och gav mig själv chansen att vinna. Då. Så det var ju verkligen superstort. Mm.
Ja, jag har ju såna här minnen från, jag har ju liksom känt till discgolf och spelat sådär lite på somrarna från när jag var barn. Men började inte spela på riktigt förrän, säg 2010 någonting. Men jag har ju minnen från, jag har liksom uppväxt lite i Kalmar och Öland på somrarna, att det har varit såna här tävlingar just vid slottet och det. Var det då ni kastade liksom från slottsmuren liksom och över vallgraven och sånt där? Har du varit med om det?
Jag kan inte då just de detaljer, men vi spelade runt omkring i Slottsparken. Sen om vi gick över ruinen eller inte, det vill jag inte minnas. Men vi var runt omkring liksom den här jättefina parken med vattendragen och liksom allting. Så det var ju läckert. Kalmar på den tiden för mig som var egentligen mer renodlad discgolf, för det var ju en ganska bred förening. De jobbade ju även med andra typer av discgolf, eller frisbeesportgrenar på den tiden. Så jag minns själv att jag för första gången såg en DDC-final i Slottsparken där. Och det är ju också bland det häftigaste liksom, när man kommer ung och har liksom aldrig sett det.
Double disc court.
Här sätter du också fingret på någonting. Och jag tror att David Stark, som är författare till discgolfboken, kommer vara ganska nöjd med mig för att ta upp det. Men där, i den här boken också, så pekas det ut som att du tillhör den första generationen rena discgolfare. Stämmer det, tycker du?
Ja, men det, vi var väl ett gäng som ändå kom samtidigt. Det var ju några som hade börjat renodla innan mig som var kanske 8-10 år äldre. Sen har väl de kanske som många andra, när man provar på frisbee som detta på den tiden, då var det liksom 6-7 olika grenar. Och jag menar, jag har ju också gjort det. Jag sprung och jagade diskat dem på klubbmästerskap. Och liksom, då var man ju tvungen att vara med på alla grenar för att få även spela discgolfmomentet, om man säger. Mm. Så att jag har ju också sprungit nu samma skola som det gamla gardet, där man fick prova på allting faktiskt. Men ganska tidigt så var ju BDGA på den tiden, som sen blev Skellefteå Disc Golf, blev ju en av de större föreningarna som renodlade ganska tidigt, där många av nyckelpersonerna ville satsa på discgolfen då, just med anläggning och så vidare. Så att det är ju den som har vuxit så stark hos oss.
Och det är någonting som skiljer väldigt mycket från idag. Jag tror att spelare som är ganska nya i sporten, och jag menar ganska nya, det kan ju vara 10 år egentligen, kanske inte alltid känner till det här att discgolfen var, ja, men lite grann som du säger, att det var, man var tvungen att göra det andra för att få hålla på med alltihop liksom. Och nu vill jag ändå påstå att discgolfen har stuckit iväg lite som gren, om man säger så, individuell gren. Vad tror du att det beror på?
Ja, men alltså det är ju liksom helheten. Det finns ju alltid liknelser med andra idrotter, man drar paralleller och ja, med spänningsögonblick och så vidare. Så att jag tror ju mycket är ju relaterat ut och sprunget från golfen. Någon känner någon som har spelat. Det är samma typ av liksom, ja, men, vad ska man säga, tävlingsmomentet bygger ju på samma grej liksom. Det är ju både att du ska kunna hantera alla momenten, allt från utkast till inspel till putt, till att du ska ha en strategi idag. Jag brukar säga sporten som vi kan titta på tv idag och se jättebra livesändningar, det är ju lite annat än liksom jag växte upp med. Det var ju liksom 60-95 meters hål, höjdskillnad, vänster, höger, rakt. Något 140 meters hål, ett eller två per 18-hålsbana. Idag är det ju en helt annan sport som vi ser faktiskt.
Mm. Är det någonting i dagens sport och hur det ser ut och i utvecklingen som du inte gillar?
Ja, men jag tycker att man har tappat lite charmen med det här tekniska. Alltså, vissa banor idag när man ser startfältet så skulle det vara ganska lång, smal, kasta gärna 160 meter forehandbacken och putta bra. Då klarar du väldigt, väldigt bra på en typ av bana som är ganska öppen. Så att jag hade ju gärna sett att man hade klippt in en 5-6 tekniska hål även på sådana typer av anläggningar, just för att få fram den bästa discgolfaren enligt mig.
Mm.
Det är väl det jag kan tycka att jag sprungit iväg lite grann. Samma sjukdom som golfen hade under ett 10-tal år, som man nu börjar bygga till och flytta bunkrar och sina hinder för att få in det tekniska igen. Så att jag tror även discgolfen kommer gå den dagen vi är mogna med egna anläggningar och så vidare, så att då tror jag vi också kommer att gå hitta tillbaka lite grann till grunderna.
Också en skillnad där från din tid kontra nu lite grann är ju det här med att då var det också oftare fler banor som det avgjordes på, vilket ju också på något sätt vaskar fram den mest allrounda discgolfaren som vinnare kanske, medan nu ser man mer och mer alltså en eller bara, ja, två eller en banor som det avgörs på, även om det är stora tävlingar liksom som Worlds eller så. Ni kunde ju ha så här fem banor ibland att spela in på.
Ja, men så var det. Ett typiskt VM när jag var ung så var det ju 4-5 banor.
Mm.
Kunde vara en annan bana 9-hålare på semi. Så det var ju liksom mycket att spela in sig på. Det var en större variation givetvis. Och så var det två runder per dag.
Mm.
Idag, med tanke på banan och så vidare, så är det väl, det är en runda per dag i stort sett på alla tävlingar. Även VM vill jag minnas.
Mm. Det är ju också en viss skillnad i vad man har för typ av linne liksom. Det är svårare att hålla fokus i liksom 36 hål på en dag än 18, plus att det kanske kräver en annan liksom allmän vad säger man, stämmorna för att liksom fixa det. Så det är intressant och en del av utvecklingen också.
Och jag tänker att när man frångick det med väldigt många banor och väldigt många rundor, så var det väl lite grann för spelarnas skull också, att man skulle ha möjlighet att hinna spela in sig och orka och allt på det. Och att det måste ske i takten med att man också ska ekonomiskt klara av det på något sätt. Kan det kanske bli i framtiden då att man återgår till det där, att man, om pengarna är så pass stora och de som deltar i VM har råd att åka dit och vara där länge, och att man kanske har 2 veckors break för VM. Det kanske kan bli att man går tillbaka till det då?
Alltså jag har ju svårt att säga att man ska liksom backa det bandet, just för att idag pratar vi tv-produktion. Alltså det är många som ska hänga med. Så att jag tror det här Majors, VM och dylikt kommer nog vara över 4 dagar. Sen att Supertour, Svenska Touren, 2 till 3 dagar då. Och det är ju också som du säger, det är ju självklart en kostnadsfråga, men även liksom tv-produktion. Det är svårt att hinna få med alla highlights liksom, om du ska kunna klippa ihop en produktion, kan jag tänka mig.
Mm. Ja, men så är det. Och det går ju en mer och mer kanske också mot det, att man vill krympa och koncentrera för att liksom kunna kräma ur det mesta. Mm. En snuttifiering då, att vi håller det över bara några dagar.
Ja. Nej, jag kan verkligen uppskatta det. Jag har nog aldrig sett så mycket alltså discgolfdamer som jag har sett sista 2-3 åren, tack vare att de har fått liksom sin egen tv-tid. Oftast bättre också för oss europeer att hänga med liksom. Framförallt när de är på västsidan, det är ju liksom väldigt sena kvällar eller tidiga morgnar, om du ska säga, de bästa herrarna. Så att, jag tror ju mer på att renodla, just för att alla ska få sin attention och vi ska kunna visa det bästa av sporten. Sen kommer det ju bli avknoppningar och liksom torer kommer kunna växa runt omkring det och så vidare. Men det är ju bara att scrolla in idag på PDGA-kalendern. Det är knappt som man hittar igen. Det är ju extremt trångt igen, vilket är jättekul att se.
Ja, jo, men det har ju sin charm, absolut. Och vad ska man säga, utvecklingen i sporten, det ger och det tar, men mycket av det är positivt också, som du är inne på, så det är roligt.
Nej, jag håller ju helt med, men det finns ju egentligen inga tendenser om att det skulle gå åt det hållet, några trender, att det skulle dras ut på det mer på något sätt, och att man skulle ha en hel vecka av VM liksom.
Om vi ska återgå till Lundmark-kronologin lite grann då, så kan vi se, som sagt, du var tidig med mycket och hade uträttat mycket redan under 90-talet kan man säga, men om vi kommer in på tidigt 2000-talar så var det ju tidig även med att ta en väldigt framskjuten placering på Worlds 2021. Då kom du på en fin tredje plats. Kan vi ta oss igenom det lite grann? Hur var den känslan, Jesper?
Nej, men det var en fantastisk känsla. Jag var fortfarande ung och hade inte upplevt någon motsvarande liksom, när man pratar arrangemang. Jag gjorde mitt första VM 99 i Rochester. Jag ville nog rättare där, att det var 2000 i Michigan som jag blev trea, alltså mitt andra VM.
Ja, det var 2000.
Vilket var ju jag blev sexa på mitt första VM 99 och blev trea då på mitt andra. Mm. Och det var mina 2 mest framskjutna placeringar. Sen hade jag tufft faktiskt på VM, kämpa på med det fram till, jag hade några till. Ju äldre jag blev, desto svårare var det liksom med allt med tidsomställningar, få ihop det med yrkeskarriär och allting. Så att just för att det var de här tuffare inspelningarna, min tolkning så här efterhand, att man behövde en och en halv vecka för att spela in sig och träffa rätt. Det var ju lättare när man var yngre, då hade man ju sommarlov, då kunde man hänga där bra mycket längre tid, om man säger så. Nej, men det var en fantastisk upplevelse. Vad var jag, 19 år, får bli trea på VM med allt vad det innebär. Det är ju ingenting i närheten av vad som är idag publicitetsmässigt och så, men där och då upplevde det som väldigt, väldigt stort att som europé komma utifrån och utmana de här stora starka amerikanerna som har dominerat vår sport och fortfarande dominerar vår sport.
Du åker på ditt andra VM med 19 år, du ser ett startfält med 800 spelare och där är Michigan, men dessutom det här då som vi tog upp i presentationen redan, eller som Simon läste upp, det var väl där det här med ormarna kommer in?
Ja, men så är det ju. Alltså, jag är ju ingen ormfantast på något sätt. Och alla givetvis i svenska landslaget och alla vänner man känner har ju skrämt upp innan man ska åka. Så är ju mer eller mindre så att det gällde ju att se till att hålla sig på fairway. Jag har aldrig haft så många svenska landslagskompisar som har sprungit och hämtat mina diskar på inspelningsvarven. Annars fick de ju ligga. Jag vet inte Det hade inte haft någon väg när tävlingen startade.
Nej, men får det gällde bakgrunden där. Visst var det så att just det här stället, var fanns det liksom varningar om och sådär information om att det fanns typ 19 sorters?
Ja, men det var ju verkligen så. Om jag tolkar rätt så Michigan är ju rattlesnake, alltså det är ju skallerormarnas näste. Det finns ju många delstater givetvis, men det var ju liksom satt i ormvarning överallt. Sen vet jag att första träningsrundan vi spelar så har vi ju spelat några hål bara, och när vi ska gå och hämta diskarna så ligger vi ja, men korg 5 eller 6. Då ligger det jättestor orm närmast korgen liksom, som har ringlat sig. Och det är också en sån här grej. Det är ju det är ingenting man vill uppleva när man inte tycker om ormar.
Nej.
Ännu en påminnelse hos alla skyltar på det.
Ja. Jag vill ändå flika in här utifrån det du sa det här att det var inte så stor medial uppståndelse kanske kring discgolfen på den tiden. Men det stod ju, det var ju ändå rapporterat i Aftonbladet. Här, jag kan läsa upp från 2000. Den 7 augusti så skrev de: 19-åriga svensken Jesper Lundmark blev historisk i helgen. Han blev då den första europeen att ta medalj vid VM i discgolf. Skellefteå-killen grejade bronset i hård konkurrens med 800 andra frisbeefrälsta. Vann gjorde 10-faldiga världsmästaren Ken Climo från USA. Det här med Ken Climo, hur var det för dig att du var ju ändå ung i förhållande till vad han var då. Han hade ändå en bit kvar på sin, och ganska många VM-medaljer kvar då. Eller två till efter det.
Mm.
Ja, fram till 2006 tror jag. Nu för tiden så är det ju en sak, men hur mycket kände du till om honom på den tiden? Liksom? Kunde man se upp till liksom amerikanska spelare från, om man var från Skellefteå, eller var det mer liksom att du hade dina förebilder lokalt och i Sverige och sådär?
Nej, men jag hade ju mina förebilder mer lokalt givetvis. Sen hade man ju fått höra lite grann om ja, men deras liksom upplevelse att spela mot den här stora mästaren Ken Climo, liksom, The Champ. Så att, nej, men jag var väl hyfsat förberedd utifrån vilken person man skulle träffa, hur han var i sättet och sådär. Och sen gick det ju ganska fort att lära sig ute på banan när man fick chansen att äntligen spela med han. Han var ju en fantastiskt tekniskt duktig spelare. Skötte ju grinen utan innan, kan man ju lugnt säga. Så att, nej, men det var ju liksom bara... Jag ska inte säga att jag liksom var nervös på något sätt, utan det var ju snarare som att han liksom knöt näven i fickan och ta med sig grejer hem. Och liksom, jag har oerhört mycket att lära, kände man liksom när man spelar med dem. Mm. Även om jag gjorde många grejer som var minst lika bra som dem eller bättre. Men i discgolf handlar det inte om att göra det 5 gånger per runda, utan det gäller att göra det liksom varje gång.
Mm.
Alltså varje tee, varje inspel, varje putt, det är det handlar om. Alltså jag spelar med så ofantligt många duktiga spelare, svenskar, lokala spelare, europeer, som absolut är bättre än mig på mycket. Men någonstans handlar det om att göra det liksom varje gång. Och det var ju framförallt det jag lärde mig från Climo och Barry Schultz och Dave Greenwell, de här, om man säger det gamla gardet när jag kom upp, som hade varit med några år då.
Mm.
Att det var ju det som var imponerande att se, liksom, att man, det gällde att hålla i, för annars tappar man.
Mm.
Runda för runda.
Men av de här gamla gardet som du nämner, så har du ju som sagt spelat med väldigt många av de här absoluta toppen. Är det någon som du tycker är extra rolig att få dela en runda med, så att säga? Och varför i så fall?
Nej, alltså, om du tänker svenskt eller tänker du amerikanskt eller europeiskt?
Ja, både och egentligen, om det är något namn som dyker upp.
Nej, men det är generellt, jag har ju aldrig varit en språkbegåvning så att jag har väl varit den här norrländska killen som har smyger på min kant när jag var ute liksom internationellt. Så att, men alla har ju alltid verkligen varit trevlig, så om man säger. Men annars har det ju varit det här gamla gardet där vi verkligen utmanar varandra. Alltså Anders Svärd, Marcus Sandström, Köhler, Hasse Tegeback. Alltså det finns ju många svenskar. Tiva Pursi från Finland var ju också en sån här liksom, även om det var tävling, så liksom bra människor.
Mm.
Men apropå det här med att se upp till andra spelare och så skapade ju Niklas Anttila en trend på Instagram där han la ut när man träffar sin idol för första gången som ung discgolfare och sådär. Och Simon Lissott la ju då ut en bild med bland annat dig på som en sån här första starstruck moment. Det ska vi skicka iväg till våra yngre lyssnare, i alla fall de som är yngre inom sporten, för att sätta det här i något sorts sammanhang. Men du har ju också spelat då dels med det här, om vi kallar det gamla gardet, men det får vi väl göra med Ken Klein och gänget, och även Feldberg och Nate Doss och så, men även ganska många av de som är stora nu, bland annat då Lisott och även Locastro och flera till, misstänker jag. Vilka har satt avtryck hos dig där?
Ja, om man ska börja med de amerikanerna som fortfarande eller europeerna som fortfarande är aktiva, så kommer Simon Lisott som väldigt ung och lovande. Jag vill minnas vi träffades på ett EM i Frankrike, vill jag minnas. Möjligtvis vi har mött varandra i Genève innan det också, på en Europator. Men kom som väldigt ung, lovande, totalt orädd liksom. Det var väl det som var liksom utmanande för oss som då började vara med ett tag, att de här yngre flyttar liksom barriärerna hela tiden. De driver ju sporten och så vidare. Nej, men annars är det väl Nate också, är ju en fantastisk kille på banan som jag har haft många, många dueller med. Feldberg också, en person som är helt okej på banan, kan jag tycka. Haft många duster ihop. Så att, men det finns många att nämna liksom, men det är väl de som Doss och Feldberg är inte riktigt lika aktiva om man tittar på Supertouren. Nate Sexton är ju fortfarande igång. Coling är igång. De har ju inte spelat jättemycket med sådär heller, men det var ju liksom trevliga, sympatiska människor runt omkring discgolfen, om man säger.
Just Sexton, som vi också hade som gäst här i två avsnitt sedan bara, han är nog en sån som precis kom igång där i början av 2000-talet och borde ha haft dig som förebild bland andra då, kan jag tänka mig. Men apropå Nate Doss här då, ska vi köra en liten fakta ut här? Nu kör vi från minnet här så vi får rätta oss efterhand. Men Nate Doss är ju världsmästare 2005, 2007, 2011. David Feldberg 2008 tror jag han tog sin titel, va? Bör stämma. Avery Jenkins 2009, Eric McCabe 2009.
Ja, det tror jag.
Ja. Jo, men apropå Nate Doss så tänker jag att du har ju två ganska stora framgångar också som jag tänker att du värderar väldigt högt om man summerar karriären. Men den första där, Major-vinsten, kom ju 2008, Scandinavian Open.
Ja, stämmer bra.
Där var det en kamp med Nate Doss på ett sätt, men kanske på ett sätt inte så mycket i slutändan ändå, eller?
Nej, men jag någonstans hade ju träffat formen väldigt bra. Det var på min hemmaplan givetvis. Så att, som sagt, jag är ingen historiebok så, men jag vill minnas att det var några kast till goda på slutet. Men spelade vi egentligen stabilt genom hela tävlingen. Hade liksom en bra stöttning från liksom alla runt omkring. Jag kände väl att det liksom, jag stod ju någonstans på toppen av min karriär också. Jag hade inte så många år kvar om man tittar liksom min kalender, vad jag vill göra med mitt liv. Så att det var liksom läge att börja leverera. Jag har försökt ganska många gånger på majors, både på VM. Var ganska tidigt iväg och spelade X antal US Open också. Hade något hyfsat år, men liksom fick aldrig riktigt till det, kände jag. Men sen klart att hemmaplan och möta världens på den tiden bästa spelare var ju extremt inspirerande. Och att få lyckas ta det var ju en fantastisk känsla. Jag vill minnas att jag samma år även nöp Stockholm Open veckan före eller efter mot samma spelare. Så det tycker jag visar väl kanske lite mer av storheten att faktiskt få vinna två helger i rad mot världens bästa spelare. Det är väl någonting som etsar sig fast hos mig.
Ja, precis. Det stämmer det du säger. Där funkar historieboken med Jesper Lundmark. Jag kan säga att jag hade en litet snack med Henrik Hagman. Och han uttryckte så här att folk behöver fatta hur jävla bra Jesper Lundmark var, och då tog han just det här exemplet att 2008 att först glida ut på Stockholm Open där, eller SDG, och spöa skiten egentligen, men nio kast var det före då Nate Doss som delade andra platsen med Ken Klein bland annat. Och sen så att upprepa det då bara helgen efter och var åtta kast före Nate Doss igen. Det är ganska mäktigt.
Ja, det är väldigt mäktigt det. Och dessutom då, bara ett år senare, så slår du till igen då på den stora scenen i Europa, nämligen European Open, och tar hem den också. Det måste också varit häftigt, kan jag tänka mig.
Nej, men så var det. Det hände ju ganska mycket där också, just om man tittar lite behind the scenes. Alltså jag skrev det året på för Latitude 64 som var en ganska ny tillverkare. De hade ju inte alls det modellprogrammet som egentligen krävdes för att spela på den nivån. Så att någonstans kom vi överens där. Ja, sen hösten 2008 vill jag minnas att det var, och att vi då tillsammans skulle utveckla x antal modeller så att jag kunde då byta och spela med deras program då. Så att jag fick ju givetvis veta vad som var på gång och vad jag själv kunde vara med. Så att det blev också en boost i min karriär någonstans, att utmana mig själv och tvingas lära mig nya saker. Tvivlade aldrig för en sekund, varken på mig själv eller på materialet, men det krävdes att jag liksom tränade ännu mer liksom, när man tyckte att man stod på sin topp. Och det gav ju, precis som du säger då, frukt att jag lyckades få vinna European Open i Tammerfors 2009. Det är också ett minne som jag är extremt stolt över.
Det är ju också någonting som är, för alla som har varit på plats på European Open senare år, så förstår man liksom storheten i att ha blivit mästare där. De är ju väldigt duktiga på detta, och Jussi har också skapat den här historietraditionen på något sätt på väldigt snabbt. Och det innebär ju också, så kan vi komma ihåg, att du är en av bara 6 spelare i MPO som för alltid kommer vara kvalificerad att ställa upp i tävlingen som tidigare vinnare.
Ja, det är ju lite häftigt, det får man ju säga.
Och nog vill jag påstå att när du dyker upp i European Open, och det vet jag att du har gjort som åskådare eftersom jag sprang på dig själv där med i sällskap med Anton Lind bland annat, då är det nog en och annan som känner igen dig, va?
Ja, nej, men klart, åren har ju gått och så, men jag fick absolut inte vara i fred. Det var faktiskt rätt många som kände igen den, vilket var ju också kul för mig som var ifrån sporten någonstans från 2011, om man säger det aktivt, så tänkte jag att ja, men här kommer jag få smyga omkring i lugn och ro, men nej, det kom fram folk faktiskt hela dagarna och var intresserade och både prata och få diskar och tröjor och diverse signerat, så att men det var jättekul.
Det säger en del också om discgolfens status i Finland och sådär, kan jag tänka mig. Att du upplever inte samma uppståndelse när du går in på ICA hemma i Skellefteå.
Nej, nej, där får jag vara mig själv. Jag får verkligen handla i lugn och ro. Så att, nej, det är absolut inte den hypen. Sen är det väl Finland är mer amerikaniserat kanske än Sverige också. Framförallt norra Sverige. Där låter vi varann vara.
Just det. Sen nämnde du lite i förbifarten där att du liksom hade varit med och utvecklat lite diskar för Latitude i samband med att du liksom började spela för dem då. Och du är inte heller vilka diskar som helst, utan bland annat Pure Fuse, vilket ju fortfarande måste ju vara några av deras bästsäljande diskar, kan jag tänka mig. Visst är det så att de bland annat var några som du var med och tog fram?
Ja, men precis. Det var ju de två tillsammans med Halo och Striker då. Mm. En speeddriver på den tiden, Halo, och så en kontrolldriver i Striker. Så att, nej, men de har nog ganska bra fart fortfarande på den typen av produkter, om man säger. Både Fuse och Pure säljer de nog rätt bra fortfarande idag. Mm.
Ja, vad är din du känner ju ändå gänget som var med startade Latitude 64 och så där. Det är väl dina kompisar?
Ja, men det är ju alla fyra har ju kännedom om sen barnsben, givetvis. Sen lite olika bakgrund. Det är egentligen det kompletta gänget för att liksom göra en startup och med deras olika styrkor. Det får jag verkligen ge dem. Jag kan ju tänka mig, som alla företag har man sina utmaningar och sina möjligheter, men de har gjort det helt fantastiskt bra på den här resan. Det ska jag verkligen ge dem. Och det är kul att kunna följa dem. Liksom, dels för att se deras framfart innan jag kom och sen tillsammans med det jag kom och allt de har byggt därifrån. Det är ju helt fascinerande. Så att, idag är faktiskt jag och Thomas stugrannar uppe i Ammarnäs, så att vi umgås fortfarande en del. Det blir självklart en del skoterturer tillsammans, men sen blir det även en del discgolf och sommaren också. Det är vi främst som är närmast, om man säger då. De andra är ju något äldre och lite mer utspridda över Sverige främst då. Så att Thomas är hemma i stan och fortfarande så tränar han mer än mig.
Just det, då det är Ekström och professor Plast som vi pratar om, såklart. Ja,
ja, precis.
Du skrattade lite när du sa att han tränar mer än dig, men det är ändå så att du spöar honom, eller?
Ja, jag fortfarande har jag ganska god hand med honom på banan, det får jag säga. Men jag måste spela spela på. Jag får inte liksom vara helt off, då är jag helt körd. Så att, nej men Thomas är närmare 10 år eller mer, så det är klart att det ska skilja lite grann. Så är det. Men han är duktig, han är fortfarande ute och spelar en hel del.
Ja, ja. Du behöver inte smöra här nu. Han får komma vara med i senare avsnitt och försvara sig. Så lämnar vi det helt okommenterat, tycker jag.
Jajamän, det är helt fullt rimligt. Sen ska vi ta ett litet kort sidosegment, Rickard, med några snabba frågor här? Eller hade du något mer kopplat till detta?
Ja, just det. Bra. Mm. Ja, men då... Jag vill nästan ta en vignett på dig om du vill lägga in den nu. Det får du avgöra själv.
Ja, nej, men visst. Vad säger du om en liten kort vignett, Jesper?
Låter jättebra.
Jo, men det är så här. Jag har en anonym frågeställare som ska få ställa några frågor här som jag vill att du svarar. Det kan vara ganska korta svar och så, men du kan ju få gissa sen då vem det är som har ställt de här frågorna. Först och främst, hur var det att spela Winthrop Gold i lågskor?
Ja, men det var ju en utmaning givetvis. Det var man ju ganska ung och oförstörd på den tiden, så det var ingenting man tänkte på när man väl spelade.
Du får förklara lite här. Jag tycker lågskor låter som helt normala skor.
Alltså jag vet inte om det var att jag hade glömt liksom de tävlingsskorna eller på något sätt hade de i bilen eller hade de på mig. Eller, ja, ung och liksom tankspridd på något sätt. Jag kan inte hela historien faktiskt.
Nej, okej. Okay, hur många EXP1-diskar ligger i dammen på Winthrop?
Ja, men det ligger ett gäng. Vill du ha exakt antal? Så. 5 kanske.
Du kan få förklara omständigheterna kring frågan, för jag känner inte till dem.
Nej, men det är ju självklart. Det är ju, femman på Winthrop är ju fortfarande idag en av dem som Sverige är mest diskar. Ganska besvärlig vind. Du spelar ju från 10 ner mot vattnet. Och sen har du bara slagläge, så då går man ju för korg. Och du kan ju släppa disken, och helt plötsligt är det en ny vind från där du har släppt disken, så att... Nej, men där är jag med många andra har lagt en hel del EXP:er i vattnet.
Okej, hur gick det till när Millennium betalade ut bonuspengarna?
Det är första VM jag relaterat till. Jag fick, vill minnas, $500 i handen på banketten. Mm.
Där har det nog hänt en del, både i summor och i
hantering. Ja, exakt.
Och då kan vi också flika in att det var väl Millennium då du var sponsrad av innan Latitude.
Ja, det stämmer bra.
Hur är Räka och Bjällmark som reseledare?
Ja, ett som är säkert. Man får ju lära sig en hel del som ung svensk, så är det ju. Man har ju aldrig tråkigt på de resorna heller, så att, de tar ju ansvar för oss yngre på den tiden.
Ja, vilka är Räka och Bjällmark, får du förklara också? Jag vet som sagt inte heller vad det här gäller.
Ja, men Räka och Bjällmark på den tiden var ju ursprungna från Jönköping. Men när jag började resa med dem hade de... Peter Nilsson var ju kvar i Jönköping, alltså Räka. Och Per Bjällmark hade flyttat till Göteborg, vill jag minnas. Så att båda spelar väl fortfarande till och från lite grann, vad jag förstått. Inte så jag har någon kontakt med någon av dem så, men jag har ju andra discgolfvänner som har en del kontakter runt omkring.
Ja. Men de var ansvarsfulla reseledare på något sätt då, för yngre spelare. Ja.
Det är klart att det är ju inte alltid man berättar för mamma om man får uppleva när man är ute med med vuxna människor som ska ta ansvar. Så att, men det är ju passé.
Ja. Preskriberat även det.
Ja, precis.
Sen vill jag också ombedda att fråga om World Games.
Ja, men det är ju också en annorlunda upplevelse. Första gången jag var dit var ju 99, vill jag minnas, Akita. 6 nationer som skulle delta, den bästa från varje nation, spela liksom matchspel som jag i stort sett aldrig hade provat på innan. Spela 9-års barn kring en typ asfalterad parkering. Alltså det var resa runt hela världen för liksom den typen av spel. Det var kul att liksom spela spelet, men det är klart att man hade förväntat sig lite mer av allting runt omkring. Det får man ju lugnt säga.
Vad var det för andra spelare med från de, vad var det, 6 olika nationer sa du?
Ja, nu jag vet ju att Ken Klima var ju med givetvis. Sen hade vi ju jag har dålig koll på nationer, det är länge sedan. Mm.
Men World Games är det som är lite för sporter som skulle kunna ta sig in på OS, va?
Ja, men precis. World Games är ju alltså skyltfönstret för idrotter som inte idag är med i OS. Så att precis så var det.
Det är lite synd att de väljer skyltfönstret parkeringsplats.
Ja, men lite så. Det kändes som att våra delegater hade nog fått, alltså discgolfen, jag vet inte vem det var på den tiden, om det var PDGA som drev det. Men det är klart att någon hade behövt göra ett bättre jobb för att visa på sporten för vad den verkligen kan vara.
Mm. Mm.
Men nu undrar jag då, kan du räkna ut vem det var som hade ställt de här frågorna?
Ja, jag skulle ganska säkert säga att det är Hasse Tegeback.
Ja, det stämmer.
Mycket bra, mycket bra.
Ja, för att berätta lite om era relation. Jag har förstått det som att ni har rest och bott mycket ihop och sådär.
Ja, men precis. Så jag och Hasse lärde känna varandra första gången. Jag vill minnas att det var 1995, det var Skellefteå Open. Eller 96 så träffade jag Hans, eller Hasse som han heter i folkmun, och hans dåvarande kvinna. Som vi liksom hockade upp på banan och vi fick liksom följa med att äta lunch med dem trots att det var våran hemmaplan. Men vi var ju inte speciellt, vi var 14-15 år och var ju liksom inne i stora stan i Skellefteå och hakade på några sörlänningar som tog oss med liksom på lunch och sådär. Så det var ju första kontakten med oss, och sen var det ju genom landslaget och VM, och vi har alltid trivts och hittat varandra, så att han och hans familj var hälsa på oss och bott hos oss när det var någon större tävling. Likadant, ja, vi var nere och hälsade på Hasse, Camilla och barnen. Så att, nej, men det har haft fantastiskt många minnen och fått dela varandras framgångar på många olika sätt. Så att det har varit en fantastisk tid.
Men jag vill hoppa tillbaka lite till det vi pratade om tidigare med det här European Open och utvecklingen i Finland och att du blir liksom igenkänd där och så. Men när jag tittar tillbaka lite i tiden och på resultat och sådär, och tror det var EM 99 till exempel, då var ju en sån stark dominans från Sverige för det första. Men det jag också reagerar på är att det är i princip inte en enda finländare i resultatlistan. Du som har liksom varit med sedan slutet av 90-talet, hur har den utvecklingen sett ut i Finland?
Nej, men Sverige hade ju ett kraftigt övertag om man tittar till antal toppspelare. Mycket också att vi hade en bra topp som drev. Finland hade ju Timo Pursio som vet jag var ganska tidigt på och var med högt uppe på STGO, som på den tiden var liksom den största tävlingen i Europa förutom EM och så vidare. Sen kom ju Jussi Närresma och så sen började det komma generationer. Men ganska tidigt klev Jussi av och började bygga den här hypen. Någonstans 2006-2007 började han ju skapa European Open. De hade väl EM 2004 kanske det var.
Mm.
Och sen efter det så började de spinna vidare och bygga liksom den här tävlingskulturen i Finland på ett annat sätt då. Jag tror Finland hade en del interna stridigheter tror jag mellan sina olika förbund, vill jag minnas. Och hade väl ingen tydlig liksom som tog tag i det här med landslag och fick spelare att åka och resa på samma sätt som kanske Sverige var mer välordnade om man tittar på förbundssidan. Liksom det fanns förutsättningar på ett annat sätt och så vidare. Så man fick en större bredd med duktiga spelare som får att resa och tävla helt enkelt. På den tiden var ju inte Europatouren jättestor, de liksom 99-2000 där. Utan det var ju Sverige och så sen var det ju liksom EM, någon topptävling man kunde hitta någonstans. Men liksom, det var ju, skulle jag vilja säga, 2006-2007 någonstans som man kände själv att ja men Europatouren började växa sig. Jag har kört Sverige ganska många år. Det började vara intressant och där någonstans började också Finland komma med en bredare liksom trupp på både dam- och herrsidan. Sen har det ju tämligen, ja, egentligen 2010-2011 när jag liksom var på väg ut från sporten, då har det exploderat. Liksom, mycket är ju tack vare de stora arrangemangen med European Open som de har lyckats bygga. De har byggt extremt mycket banor vad jag förstår. Jag har ganska många vänner som jobbar med discgolf och de är duktiga på att bygga banor, få ut liksom volymen, få media, så det har ju fullkomligt exploderat i Finland, vilket är jättekul liksom.
Men det är intressant att liksom se det i det perspektivet, hur fort det har gått också i normaltid så att säga. I discgolfsammanhang så är väl 15 år enormt mycket tid såklart. Mm. men ja, utvecklingen har gått väldigt väldigt fort.
Mm. Ja, och där är det ju den stora skillnaden tror jag gentemot Sverige är ju det här med att de verkligen, som du säger, att de får ut det. Att det är ju liksom YLE då, motsvarande SVT som sänder SM-tävlingar, där är det inget snack då i Finland. Och även till exempel plockar upp då när Antila till exempel vinner i Disc Golf Pro Tour-tävling, liksom, då är det stora nyheter i Finland. Medan det kanske varit en notis i Sverige om Linus har tagit hem det då, sorgligt nog.
Det är en sak som jag kan flika in, och det minns ju jag, en av dem som jag kamperade en hel del gentemot, och det är ju Ville Pippo. Var ju också sprungen från kastgrenarna. Spjut vill jag minnas. Men Finland är ju liksom en kastarnation om man säger. Spjut främst, men även diskus och kula och så vidare. Och många av de duktiga discgolfarna kom ju med en forehand liksom 2010-2015 som liksom vi svenskar knappt har sett. Utan det, och det är väl någonstans också sprunget från spjutkastning och så vidare. Att de liksom har kraften på något sätt. Sen gäller det att hitta tekniken också givetvis.
Men vanan...
Så det är mitt godaste minne, man säger, när det verkligen tog fart där 2007 och framåt.
Ja, men liksom den här vanan att både träna och tävla och tänka kast liksom. Det hjälper nog en hel del, även om det såklart inte är samma teknik riktigt.
Nej, men apropå det där, Ville Pippo har vi pratat om någon gång sådär bara. Det är värt att ha någon liten inflytning även i ditt avsnitt. Vad har du för mest spektakulär Ville Pippo-historia? Något du har upplevt själv eller sådär?
Nej, men det är ju framförallt, alltså han var ju en av dem, om man säger det, på europeisk mark som verkligen var banbrytande. Han hade ju en kastning som skulle få väldigt många att vara avundsjuka, om man säger så. Men han hade ju fruktansvärt svårt på green. Framförallt när det drog ihop sig. Det var liksom det jag minns. Han kämpade. Alltså, det var ingen som stod och puttade så mycket som han inför en finalrunda. Och det brukar jag säga, det är ju bara ett tecken på att man är osäker. Det man inte liksom har tränat innan du kom till en final. Det går inte att lära sig innan finalen heller. Utan någonstans handlar det mycket om att bygga självförtroende över tid och trygghet givetvis. Men hans spektakulära forehand, hans liksom overheadkast som liksom, ja, det var ju någonting helt utöver det vanliga. Det är ju bland det häftiga som man kan se. Liksom. Han tog ju såna kastvägar som jag själv aldrig ens har stått och funderat på att man ska ta. Ändå man spelar med Marcus Kjellson som kan ta rätt många häftiga vägar och gena över någon skog och sådär. Men Kurt Ville liksom 150 meter overheadkast som liksom randa pin high liksom, den var ju helt ny, så att det jag minns mest.
Ja, för jag har ju själv inte sett det här, jag har ju bara sett honom sen han har spelat Master EM och sånt, men jag har ju hört de där historierna som låter som fiskarhistorier liksom. Ingen hade fattat att någon kunde kasta över träna 130 meter framåt fast 50 meter upp i luften också, att han verkligen var spjutkastning liksom... han kommer då.
Jag minns något hål som var 70-80 meter, alltså 1,5 meter bred fairway, bara liksom pinträd på båda sidor. I stort sett Ville, när han styr om själv, har man ju gått där i försöka gå rakt på. Han backar liksom, sätt en fot på plattan, lutar sig bakåt och så drar han bara liksom över skogen. Och så bara pang, så det var ju inte ett hinder i vägen. Och det är en sån liksom, det har man inte ens tänkt tanken. Så det var ju en helt ny dimension. Sen till hans nackdel, självklart, han var ju väldigt skadebenägen på grund av kastilen givetvis. Forehand plus den där typen av kast över axeln full kraft, det sliter ju. Och det är så, man hade ju problem med skador de sista åren. Men extremt spektakulär spelare, en fantastisk människa på alla sätt.
Häftigt.
Du slutade ju spela, du började säga att du började dra ner där 2010-2011, att du var på väg ut ur sporten. Kanske att du slutade 2014 då, när du tog ditt senaste SM-guld, skulle jag vilja säga. Kan du berätta om vad det berodde på och vad du gör nu? Eller?
Ja, men absolut. Nej, men det var ju någonstans 2010 så väntade jag och Sofie våra andra barn. Så att jag kände ju någonstans där att ja, men ett år till skulle jag verkligen vilja ge det. Komma ut på de största tävlingarna. Så att 2011 var väl mitt sista år. Som jag satsade liksom på discgolfen för att kunna göra skillnad och verkligen vinna de stora tävlingarna. Sen klart 2012, 13, 14, 15 någonstans så spelade vi kanske två till tre dagar i veckan. Någon liksom tävling, strötävling, men det var inte mer än så liksom. Men det var ju framförallt, vi bildade familj, jag hade haft ganska många år där jag reste. Tyckte att det var dags för familjen att få sin tid. Startade min andra verksamhet, köpte in mig i ett sälj- och distributionsföretag uppe i Skellefteå, Luleå. Har drivit det sedan 2011, verksamhetschef 2 år. Sedan 2013 köpte jag löst det själv då. Och driver det fortfarande tillsammans med några fastighetsbolag på sidan om då. Så att det är väl liksom yrkeskarriären tillsammans med familjen. Och jag börjar också känna någonstans att det börjar ta emot, liksom inte kroppsligt så, men det här mentala, att verkligen sa till Sofie där 2010 att ja, men det sliter för mycket liksom att jobba hela veckorna, orka vara en förälder, träna, plugga, utbilda sig. Så alltså, sista året liksom jobba heltid, spela discgolf på halvtid, plugga halvtid, småbarnsförälder liksom, man börjar känna sig otillräcklig. Så det var dags att börja göra någonting annat helt enkelt.
Tror du om prispengarna då hade sett annorlunda ut, hade din karriär kunnat se annorlunda ut från 2011 framåt då?
Nej, alltså någonstans hade jag nog redan bestämt mig. Jag tror inte pengarna hade gjort någon skillnad för mig. Jag hade finna andra saker i livet där jag tycker att det är kul att göra skillnad. Så att det hade nog behövt komma liksom 2007-2008 någonstans. Fick ju Alva då första året 2007, så att någonstans, man låser sig lite grann också. Vi har ju valt att bo kvar uppe i Skellefteå. Så att det hade nog behövt komma tidigare när jag var yngre, om jag skulle liksom kunna resa som proffs. Det känner jag.
Mm. Ja, men vad häftigt att höra. Och på något sätt härligt att höra att valet inte hade sett annorlunda ut. Vi ska ju som sagt runda av det här och knyta ihop den berömda säcken. Det har varit en ära att ha dig med här, Jesper Lundmark, och få prata om din karriär och om din syn på discgolfen. Det ska du ha stort tack för.
Ja, det känns verkligen som ett sånt där avsnitt som, alltså den här timmen gick alldeles för fort. Det får nog bli Jesper Lundmark del 2 en gång framöver, tror jag.
Nej, men jag får tacka för att få chansen att vara med. Jättekul att prata discgolf, så länge sedan jag prata så här detaljerat. Det är någonstans som jag säger, jag är som människa redan på väg, så att jag ser när jag tittar bakåt. Så att, nej, men det var jättekul, Timme. Stort tack.
Tack så mycket. Då säger vi så för den här gången, och tack alla som lyssnade på återseende, och vi hör säkert också. Allt gott.
Ha det bra.
Tackar. Weather's looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. Yes, I am. Well, I'm a disc golf, yes, I am. Cause I'm a disc golf, yes, I am. Well, I'm a disc golf, yes, I am. You see me driving after tea. Yes, I am. Cause I'm a disc golfer, yes, I am.